Clas Ohlson kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
God morgon och välkomna till Börsmorgon. Det är onsdag den 8 maj och börsen ser ut att öppna svagt neråt.
Ska jag säga varmt välkomna då. Det är ju ett förlängt program i dag. Det eftersom att vi både såklart ska fördjupa oss i morgonens rapporter, men vi ska ju också fördjupa oss i räntebeskedet vid 8:30. Blir det den första räntesänkningen på över 8 år? Med oss i studion Sebastian Hallenius, Länsförsäkringens allokeringschef, och på länk också så har vi ju DIs Ulf Pettersson. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Det är ett superspännande besked här idag vi väntar på. Det är alltså Riksbanken som ska meddela om vilket håll räntan ska röra sig här nu. 9:30 kommer det beskedet. Vad tror du, Sebastian?
Jag tror att de sänker huvudscenariot. Och blir det inte nu i maj så blir det i juni. Det får vi nästan säga ligger helt i korten just nu. Och det beror ju lite på att den kärninflationen har kommit ner på nästan 2% och vi har en relativt svag tillväxt i Sverige.
Men Ulf Pettersson, vad säger du om räntan inte sänks idag? Hur besviken blir börsen? Vi ser ut att öppna svagt ner. Vi hade ju stängningsrekord på storbolagsindex igår.
Ja, om vi inte sänker idag så kommer ju bankerna vara relativa vinnare och fastighetsbolag relativa förlorare, och generellt sett kommer börsen pressas. Jag tror inte det blir liksom i något dramatiskt fall, men det ska bli intressant att se hur TDN i så fall, alltså riksbankschefen, motiverade det där beslutet. För den senaste inflationssiffran vi fick var ju på 2,2%, och då har vi en väldigt hög realränta historiskt i Sverige. Så jag tror nog att han sänker 3,75, men sen kommer han vara väldigt försiktig med att utlova för mycket nya räntesänkningar. Utan han vill nog se hur marknaden tar emot en sån här första räntesänkning och sen vänta in framtida inflationssiffror. Det är ju... Vi har haft några månader med bra inflationsutfall i Sverige, men vi kommer ju andra sidan från en hög nivå också, man får inte glömma bort det.
Och det här är ju någonting som vi kommer att prata otroligt mycket om denna morgon, men jag tänker att vi också ska hinna prata lite rapporter. Vi har ju fått 2 rapporter från byggbranschen. Om vi börjar med jätten Skanska, svagt resultat, påverkas av en nedskrivning i Storbritannien, men det är en stark underliggande verksamhet enligt vd Anders Danielsson.
Ser man på rullande 12 så har vi ju en hygglig lönsamhet i vår byggverksamhet. Den ligger på 3,3%, och det är ju strax under vårt mål då på 3,5%. Men i det enskilda kvartalet så har vi drabbats av en nedskrivning i ett isolerat projekt i Storbritannien som är ett gammalt projekt, togs för 10 år sedan, och där vi har tagit på oss risker som vi inte skulle ha gjort idag, och där har vi tagit konsekvenserna av det kvartalet och skrivit ner projektet med 370 miljoner. Så det förklarar ju hela diffen i det enskilda kvartalet jämfört med förra året. Och så den underliggande lönsamheten och kvaliteten i orderboken i byggverksamheten är fortsatt bra.
Det där var alltså Skanskas vd Anders Danielsson om dagens rapport. Vi har också fått rapport från Fasadgruppen. Bolaget rapporterade en organisk tillväxt på minus 8,6%, och man vände även till förlust på drygt 10 miljoner kronor. Så här sa vd Martin Jakobsson om rapporten.
Det är absolut en lägre projektaktivitet. Det är inget att sticka under stolen med. Men det som sticker ut särskilt negativt för oss är ju mars brukar vara ett förhållandevis god period, och mars har då även, kan man säga, varit till viss del sämre under månaden eller under kvartalet jämfört med föregående period.
Ja, det där var alltså Fasadgruppens vd om dagens rapport. Sebastian, tänker vi tar in dig i den här diskussionen. Vi har pratat mycket om byggsektorn och så, som ju verkligen har påverkats av det höjda ränteläget. Hur ser du på sektorn idag?
Och det här är väl 2 typexempel på egentligen vad vi sett under rapportsäsongen hittills också. Att byggandet mot bostäder väldigt negativt, överraskat negativt. Det är svagt, men vi har mot infrastruktur, ordergången där, samhällsfastigheter mot Skanska hållet där det ändå är starkt och det är också tillväxt då. Mm. Så väldigt tydliga tecken på just det som vi också ser då idag. Mm.
Och Ulf, om vi blickar lite specifikt mot Skanska, så om man tittar på orderingången, den är historiskt hög, men man missar ändå på analytikernas förväntningar. Och just den här vinstmissen då, som kanske var svår att räkna på givet att det handlar om nedskrivningar för ett 10 år gammalt projekt. Men det här är en aktie som du efter förra rapporten tyckte var värd att plocka upp. Vad tänker du om aktien idag efter den här rapporten?
Ja, nu skulle man nog ha ångrat den upplockningen eller ha sålt den innan, för den har gått 10% här på ett par veckor, drivet av mångmiljardorder från USA i Brooklyn där. Så det var liksom lite höga förväntningar, och så kommer den här nedskrivningen då i USA eller i Storbritannien på 370 miljoner kronor, vilket vi inte har sett tidigare. Tvärtom så har de levererat väldigt god rörelsemarginal i sin byggverksamhet, men den pressar ju byggverksamheten, plus att jag tycker att USA Q1-siffrorna i USA är lite svagare än väntat. Så jag tror att jag ser här att det ställs kurser på 1% ner ungefär. Jag trodde nog att det skulle bli 3-5% med tanke på den uppgången vi haft. Men som sagt, det kan ändra sig snabbt här på några minuter. Så det är väl det, men jag skulle bli överraskad om inte Skanska tappa hyfsat mycket här på rapporten med tanke på Storbritannien och allmän rörelsemarginal. Sen är orderingången är ju jättestark. Jag tror inte marknaden blir besviken att det blir 47 istället för 48 miljarder, för det är ändå inom felmarginalen. Det är ändå en rejäl ökning, 80% jämfört med Q1 23.
Uffe, vi var ju inne här och pratade lite också om fasadgruppens rapport som ju var rätt svag. Vad tror du om reaktionerna här på börsen när den öppnar om en kvart?
Ja, den kommer ju tappa på det som vd försökte säga i klippet där, men inte riktigt kom fram till, var väl att vädret har spelat roll, och det gör det ju. Det var ju en kall mars och då har man inte fått igång det där, men likväl så är det ju en tydlig vinstnedgång, och även om orderstocken är god så tror jag marknaden kommer ta emot den här aktien med lite besvikelse ändå. Så det är också några procent ner på den här skulle jag tro, kanske 5.
Och Sebastian, vi börjar ju närma oss slutet av rapportsäsongen. De rapporter som vi ändå har fått idag, tycker du att de lite spelar på det mönstret som vi har fått?
Just de här två bolagen spelar väldigt bra då, just på att det varit väldigt tydligt då mot just byggandet, att det har varit ganska negativt där då under säsongen. Sen så har ju den svenska rapportsäsongen varit linje med förväntningarna, men har inte varit särskilt bra. Det kan vi ändå säga när vi har börsen på rekordnivåer, att det är väldigt mycket förväntningar som ändå prisas in. Så på så sätt så kanske man kan säga att det är bra, givet de höga förväntningarna, att vi ändå levererar på dem. Och framförallt för USA får vi väl säga, där det är ännu högre både värderingar och förväntningar, så har det också varit en bra rapportsäsong. Nu har varit levererat lite i linje med vad vi sett de senaste kvartalen i USA. Men i 80% av bolagen är ändå repeterat bättre än förväntat. Det brukar också vara så att det är ungefär 70% som är bättre än förväntat, så det är också den här förhållningsbilden då. Men summan får man väl säga då att det är höga värderingar och analytikerna har reviderat ner något. Förväntningarna kommer in bättre än förväntat som de brukar. Så jag får säga att det är positivt ur den ögonen så att säga, att det är höga värderingar. Mm.
Ja, men höga värderingar tenderar väl också att föda högre kurser?
Precis, och det är ju lite det vi ser då, är att vi har förväntan på kommande åren. Att vi har sett små bottnar i PMI och liknande, och vi kanske tror att det ska se något bättre ut. Och mot det då så är det ju då att räntorna har fortsatt vara höga, framförallt i USA, baserat på den bilden då. Mm. Så det blir lite extra intressant att se här då att vi börjar kanske göra en liten pivot på amerikanska räntor. Och då är det att se hur då konjunkturen, om den är den som driver det så att säga, och om vi kanske också då får ompröva de här då förväntarna, högt ställa förväntningarna på konjunkturen.
Mm. Vi kommer att prata mycket mer räntor, konjunktur alldeles strax, men jag tänkte att vi bara ska hinna med några fler rapporter som då har kommit idag. Om vi tittar på säkerhetskoncernen Securitas, där kom man in i linje. Om man tittar på rörelseresultatet på EBITA-nivå, omsättningstillväxten då, som Sebastian var inne på högre än väntat första kvartalet. Och rörelsemarginalen i koncernen förbättras både inom säkerhetstjänster och inom teknik och säkerhetslösningar. Magnus Ahlqvist, vd för Securitas, gästade tidigare.
Så har vi ett starkt erbjudande och det här gör också att vi har en bra efterfrågan på våra kunder. Om vi tittar på drivet den organiska tillväxten så har vi god tillväxt i Nordamerika. Och det är framförallt i ett av teknik och lösningar, men vi har också en rätt så bra tillväxt på vår bevakningsverksamhet. Så att det är en viktig faktor. Tittar vi sen i Europa, där har vi egentligen en kombination av prisökningar där vi driver på rätt ordentligt med prisökningarna på vår bevakningsverksamhet för att också skydda och förbättra marginalen. Men sen har vi också en organisk tillväxt i flygplatsverksamheten och också en viss påverkan ifrån Turkiet, för Turkiet är ju då en betydligt högre inflationsgrad, så det har också en viss påverkan. Men vi känner oss nöjda med tillväxten och vi känner också att vi är väl positionerade framöver också tack vare ett starkare erbjudande.
Ja, ett bolag som är väl positionerade framöver. Magnus Ahlqvist, vd, där hela intervjun finns på di.tv. Och ska säga det att alla morgonens intervjuer hittar ni på di.tv. Ulf Pettersson, vad säger du om Securitas? Man är ju i den här omställningsresan, kommer in hyfsat inline. Ser du att det kan ge en effekt i kursen idag?
Jag tycker inte det ska vara jättemycket rörelse. Den är i linje, marginalen kanske på någon tiondel lägre än förväntat. Det ska inte vara stora rörelser på den här. Och det är en aktie som liksom är så pass stabil så den har inte haft så stora rörelser. Den ligger här på drygt 110 och har legat ett tag. Men det är ändå, alltså USA-marknaden är ju ett, de är uppe på 8,4% marginal där och det är jättebra. Liksom, håller man i det över tag och är så lågt värderat som de är så tycker jag P10 känns attraktivt för ett bolag som ändå är på väg liksom, någonstans. Så, men vi får se, det är inte säkert det räcker till att få aktien stiga idag.
Mm. Ja, lite om Securitas rapport. Alltså, jag tänker vi ska gå vidare till andra nyheter i flödet. Och det här är inte en rapport, men det är väl en försäljningsrapport. Det är alltså Clas Ohlson som har kommit med sina försäljningssiffror för april. Den organiska försäljningen steg med 16% under april månad. Och det var alltså 6% mer än vad analytikerna hade trott. Jag ska då säga också att under april så påverkade kalendereffekter positivt med 5 procentenheter. Uffe, jag tänkte höra lite med dig också. Vad tänker du om den här försäljningsrapporten från Clas Ohlson?
Ja, det är ju det här, de här kalendereffekterna om påsken låg i mars eller april som påverkar. Nu är det ju då positivt här. Det var negativt i massiffrorna. Massiffrorna stack ut åt det negativa hållet. I övrigt har ju Clas Ohlson kommit med jättestarka försäljningssiffror. Så nu är man tillbaka på de här starka försäljningsutvecklingstrenden som bara tillfälligt bromsades då i mars och som satte press på kursen. Ja, de gör det jättebra. Det man vill veta är ju egentligen, och det får vi inte reda på här, hur mycket av den här försäljningsökningen på 16% som är pris och hur mycket som är antalet produkter. Det känns som de fortfarande liksom gynnas av högre priser. Men vi får se. Jag tycker 16% är inte vad vi kommer få se från de flesta andra detaljhandlare. Så de tar ju uppenbarligen marknadsandel och har ett bra produktprogram också just nu, Clas Ohlson.
Verkar ha trenden med sig, i alla fall det här bolaget då. Vad tänker du, svensk konsument Sebastian? Verkar ju väldigt stark i Clas Ohlson i alla
fall. Precis, jag tror inte att man kan se det rent generellt. Nej. Så att säga, utan det är så lite som Uffe inne på att det är nog lite mer då specifikt om det är kalendereffekter och liknande och lite mer på bolagsnivå då. Så konsumenten har ju fortsatt relativt tufft när det kommer till just räntekostnader och så vidare. Priserna har kommit upp då, men vi ser att inflationen stannat av något härifrån. Men att då konsumentledda bolag ska gå fantastiskt och lite läsa av på det här, det tror jag inte vi kommer se direkt kommande månader i alla fall. Nej. Kommande kvartal.
Vi pratar ju mycket om räntan med de här detaljhandlarna, eller alla bolag egentligen då. Men Kristoffer Tonström, det här var ju bara som sagt en försäljningsuppdatering, men han skrev en del om det här med kronan och att den inte kan bli så mycket svagare, eller att det måste ske en förändring här för att...
Och det är ju den andra trenden vi kanske också sett under rapportsäsongen här. Och det är ju att kronan har varit ytterligare försvagning här under Q1. Och många bolag som har haft känslighet mot det, jag tror även Clas Ohlson, just det fäller rätt ut för dem i det här kvartalet, att det har varit väldigt positivt för en hel del bolag. Då. och att det ska fortsätta vara så. Ja, vi får väl se. Om Riksbanken går idag så är det nog inte kronpositivt på kort sikt.
Nej.
Så det kanske kan vara så att det även är en positiv effekt för Q2 för många bolag. Men att det ska fortsätta, att kronan ska fortsätta bli svagare när det ändå ser, så att säga, relativt bra ut i statsfinanser och så vidare, är ju väldigt mycket då relaterat till den allmänna vyn om konjunktur ute i världen, vid en skvalpvaluta och så vidare.
Mm.
Börsen öppnar alldeles strax. Innan det gör det vill jag bara hinna nämna spelutvecklaren G5 Entertainment. Där har vi också fått rapport. Resultatet var klart högre än vad man hade väntat sig. Rörelsemarginalen uppgick till 13,2% mot väntade 9,4%. Omsättningen den var däremot lite lägre. Vi får se hur marknaden tar emot den rapporten och alla de andra rapporterna som har släppts. Klockan har slagit 9 och vi går mot börsöppning och Ylva Johansson.
Ja, och så här inför Christer Flygare imorgon så är det ju halvdag. Vi ska se hur börsen öppnar. Det ser ut som att det är en öppning svagt ner på breda eller på OMXS30. Vi har inte fått något avslut på breda index däremot. Men om vi kikar på storbolagsindex så har vi SEB i toppen lyfter en 2,5% följt av AstraZeneca som ju meddelat att man drar tillbaka sitt coronavaccin världen över och man anger orsaken till detta att andra konkurrenter har släppt varianter som är mer uppdaterade. Bortom det så noterar vi att vi har Investor i botten, backar 1% ungefär, följt av Autoliv och Atlas Copco som är ner 0,5% vardera ungefär. Men fokus idag såklart på morgonens rapporter. Jag tänker att vi ska börja med Skanska som ju bommade vinstförväntningarna. Orderingången var ju även den lägre än väntat. Orderboken trots det på en historisk hög nivå. Aktien backar 4%. På 12 månader så har man ju för övrigt fått ytterligare en sån för att bygga datacenter i USA, vilket man ju meddelat här under morgonen idag. Lite i samma sektor så har vi ju Fasadgruppen som backar 6% på sin rapport, där ju resultatet sjönk rejält jämfört med i fjol. Orderstocken ökade ju dock. Securitas hade en klart högre försäljningstillväxt än väntat. Aktien är ner en 3%. Resultat och marginal var väl ganska mycket i linje med marknadens förväntningar. Sen har vi ju då specialistläkemedelsbolaget Camurus vars resultat och omsättning var något bättre än väntat. Det är dock tillräckligt för att lyfta aktien en 3,5% här idag. Sen har vi gamingbolaget G5 vars vinst minskade något mindre än marknaden hade räknat med. Aktien är dock ner 4% här idag. Sen har vi Concentric som väl ändå levererade en ganska stark rapport. Den var något bättre än väntat över i princip hela linjen. Aktien stiger också 3,5%. Men sen har vi ju då Rugvista som alltså säljer mattor på nätet som ju flaggar för att de märker av den här priskänsliga konsumenten och som alltså redovisar en försäljningsminskning i kvartalet. Aktien rasar 13%. En priskänslig konsument vet jag inte om Claes Olsson märker av. Däremot så fortsätter ju försäljningen att öka. Man har ju släppt försäljningssiffror här nu morgonen för april. Både totalt ökade försäljningen men även online. Aktien är upp 3,5%. Sen kan jag väl slutligen nämna Nelly. Där har ju nu slutligen Right Internet Ventures lagt det här budpliktsbudet. Det landar på 17 kronor per aktie vilket innebär en rabatt på cirka 3% jämfört med Nellys stängningskurs igår. Men värt att notera där är ju att den här aktien ju rusade i samband med rapporten här om veckan. Men för att sammanfatta då så är det försiktigt neråt på Stockholmsbörsen. Idag breda index backar svagt och OMXS30 handlas i sidled.
Stort tack för det Ylva. Vi får se hur kurserna börjar röra sig sen när Riksbankens räntebesked kommer om mindre än en halvtimme. Ulf, jag vänder mig till dig. Skanska trodde du ändå skulle tappa någonstans 3-5% ner 4% i detta nu. Låter det som att det är rimligt givet rapporten?
Ja, det tycker jag. Givet rapporten och givet den uppgång vi har haft sista veckorna här så tycker jag det är rimligt. Men 5% ner och det är där vi landar nu. Securitas är också ner i det häradet. Kanske lite mycket, men som sagt var det har ju bara gått 2 minuters handel. Annars är det, tycker jag, jämfört med när jag stod i studion igår då vi hade 10-20% på närmare 10 bolag i öppning, så är det bara vissa som är ner 2 siffror. Det är det ganska små förändringar på de rapporter som har kommit här. Jag har noterat G5 är ner en 4-5% i inledningen trots att de slår förväntningarna med 30-40%. Men jag tycker att det där bolaget där är omsättningen viktigast, och den var faktiskt ner 13%, och tittar man på resultatet så är det också ner, även om de slog förväntningarna. Så jag förstår att de tappar lite och inte blir det här glädjeradligt som kanske en del trodde på när man såg rapporten.
Mm. Du är inne på det, Uffe, att det är bara Rugvistas av de rapporterande bolagen som dras med en 2-siffrig nedgång. Är det ett motiverat tapp, tycker du?
Ja, det är alltså, Rugvista lyckades öka vinsten 2023. Nu inleder man det året med en vinstminskning på 20%, och det är klart att det sätter press på kursen. Jag har ju tyckt att den är intressant, och jag tycker väl inte den är mindre intressant efter den här nedgången. Om man tittar lite längre bort så tar de marknadsandelar. Konsumenten i Europa bör må betydligt bättre mot slutet av året, och man brukar ju vilja säga att man ska köpa aktier 6-12 månader innan vändning, och då kanske vändningen kommer här Q4 eller något sånt där. Men som sagt, den här rapporten var så pass svag så att den är ner ganska rejält. Det är inte förvånande, men jag tycker de ändå har gjort det bra jämfört med många andra e-handlare senaste åren.
Intressant, ett litet bottenfiske där kanske. Finns det något annat i rapportfloden som du tycker sticker ut? Vi har ju pratat en del om fasadgruppen och en ganska svag rapport där.
Ja, nu såg jag faktiskt inte hur den öppnade här, men jag gissar att den föll, för det är så pass svaga var siffrorna, även om det finns en kalendereffekt där också. Så jag ser den här ner 6% och tillhör de sämsta då, förutom Rugvista. Och det är rimligt, det var ju ett vinstfall på 75%, så det är klart att det blir så. Och det är ju ingen snar vändning här, även om Riksbanken sänker räntan, så ändrar inte det kalkylen för ett balkongbygge på dagen, utan det gör väl att nedgången lindras lite grann, men det betyder inte en vändning för den marknaden. Man får inte glömma bort att vi har haft en ganska stark, under den här perioden med nollränta hade vi en ganska stark rotmarknad också. Så det finns nog liksom, det kommer ta ett tag innan det vänder igen, det tror jag. Man måste få igång byggnationen först.
Det är en del andra bolag som också har kommit med rapporter som vi pratade om inför. Notera G5 Entertainment till exempel, tappar närmare 3%. Överlag känns det som att det är ganska surt mottagande idag, även om vi har vissa som sticker ut på uppsidan, till exempel Camurus stiger en 3%.
Ja, det gör det. Det här var liksom inte, det var ingen sån där superglädje rapport någonstans idag, så då blir det lite rörelse, men ganska återhållsamma rörelse ändå, tycker jag. Jag har tittat på kursrörelserna på de bolag som har rapporterat, och det har varit faktiskt åt det svaga hållet. Likväl har börsen stigit, så man har liksom gått ner på rapporter sen stigit efter det, och sen så har vi en stor effekt i att det är de här allra tyngsta bolagen på börsen som har gått bra. Atlas Copco var ju upp 5-6% på sin rapport, ABB var upp, Alfa Laval var upp, och det är liksom det här att anledningen att vi är på all time high nu, att DAX är uppe på all time high igen, och S&P 500 i USA är precis kring all time high. Det beror ju på att storbolagen har gått bra. I USA är det ju tech-lyft här med Apple som har stigit kraftigt, och i Sverige är det då Investor och Atlas Copco som driver upp börsen till rekordnivå.
Och Ulf Pettersson, vi ska faktiskt släppa dig nu. Stort tack för att du har varit med den här morgonen. Och vi ska väl börja bygga upp så sakteliga, Madeleine, inför räntebeskedet.
Ja, det är ju en otroligt spännande dag här och en spännande stund om bara några minuter. Det är 9.30 så kommer Riksbanken med sitt räntebesked. En sänkning är ju väntad, Sebastian, och oavsett om man avvaktar eller inte kommer det ju komma för en sänkning i USA.
Ja, med stor sannolikhet. Ja. Och vi får säga, om det inte kommer idag så kommer det nog vara ganska tydligt signalerat att man sänker i juni i alla fall då, från Riksbanken.
Och det har ju pratats mycket om de här riskerna med att gå före. Liksom. Vad tänker du om det där?
Det finns ju en viss del i det, och det är framförallt då egentligen på valutan som man får vara den som är en viss oro i att gå först. Då. Men jag tycker att man har en del på fötterna för att kunna göra det, och att man också följer ECB som också relativt tydligt signalerat om att man förväntar sänka i juni. Mm. Så att det är inte så stort frånsteg att sänka redan nu, skulle jag säga.
Och varför räntesänkningarna i USA dröjer är ju för att inflationsbekämpningen är segare där. Även om hushållen inte är lika räntekänsliga, eller hur? Vi har en graf här som vi ska kolla på.
Precis, jag tog med dig lite vad vi kommer ifrån, så att säga.
Vi byter graf.
Där ja.
Och det är väl bara för att visa på att det som är sticker, det mörkblå som är kvar, så att säga, framförallt det amerikanska, det är shelters i inflationen, vilket är mycket boendekostnader i USA. Och det är dels då effekten av att under covid så fick man inte höja hyror. Det har kommit till kapp, så att säga, och det fortsätter födas igenom. Vi har högre räntor, det gör också att man omsätter då boendekostnader blir högre i hyror och så vidare. Och sen så har också en stor disallokering, får vi väl säga, inom USA som har gjort att det har varit väldigt stora då flyttar i olika typer av kontor, hyror och kontor och liknande, som har gjort att inflationen då ytterligare ökat en del i den här momenten. Men det här är ganska senlaggande, det är ganska sticky, och tittar man på de övriga då som har varit väldigt oro hittills i år då, att det är ihållande inflation, så är det inte så många komponenter som är särskilt höga. Så att vi tror väl samtidigt då att det kanske är härifrån då, som att vi kanske också börjar se bättre ut för amerikansk inflation. Mm.
Men och jag tänker att det också hänger ihop med att amerikanska arbetslösheten faktiskt börjar stiga.
Precis, och det är ju lite det som har varit då, det som man är varit mest oroad för, är att amerikanska arbetslösheten då också egentligen en laggande indikator på ekonomin. Men det har legat kvar lite längre än väntat, sett lite bättre ut än väntat. Då. Mm. Och då hade vi ju arbetsmarknadsstatistik förra fredagen som kom in och äntligen får vi ändå säga kom något lägre än förväntat. Då. Mm. Men här ser vi då amerikansk arbetslöshet, och den fortsätter upp, eller har börjat ticka upp i alla fall, vilket är positivt i förhållande då till i alla fall då prisstabilitet. Och också löneglidning, där då löner också inte är lika starkt och inte revideras upp lika mycket som tidigare. Och det gör ju också då att ekonomin kommer ner något och att vi inte har samma pristryck.
Men när då, man har ju varit orolig över att både inflationen är så stark och att arbetsmarknaden har stått emot så väl. Ja. Och att det liksom har gått från att vi trodde att Fed skulle sänka 6 gånger i år till att man kanske till och med skulle behöva höja räntan igen, till att nu prisa in att man kanske sänker 1 eller 2 gånger i höst. Men det jag ändå funderar på är nu när arbetslösheten då börjar vika. Mm. Liksom vad blir sannolikheten för att ekonomin kraschar eller landar mycket, mycket hårdare nu än det här liksom no landing-scenariet som vi ändå har haft?
Ja, men precis. Vi har ju varit ganska opportunistiska i det här då, i allokeringen. Där vi har tyckt att 6 var för mycket och kanske också tyckt att 1 är för lite. Så just nu så är vi då överviktade något då, amerikanska långräntor, lite baserat på det här. Och det känns bra, så att säga. Men frågan är då hur fort det går, om det blir en mjuk eller hård landning. Och det vet vi ju inte. Däremot så ser det ut som att det blir en mjuk landning. Professionella tyckare har ändå att det ser en viss tillväxt i USA. USA har inte heller på samma sätt som Europa och Sverige kanske bromsat in BNP-mässigt på samma sätt. Så det finns en del mjukhet i det. Sen så är det ju lite olika varför inflationen har uppstått. I Europa och Sverige så har det ju väldigt varit mycket utbudsdrivet, framförallt då i Ukraina och liknande med matpriser och så vidare. Och i USA så är det ju väl att det har varit, så att säga, helikopterpengar efter covid och liknande i kombination med absolut utbud, men det har varit kanske lite mer då pristrycket där då.
Mm, här ser vi en graf också hur inflationstakten har gått ner här ändå. Ja.
Så att det är ju på väg ner, och frågan är väl då, så att säga, om det finns ett tak i att det finns ju vissa säsongseffekter i när det kommer ner mycket, så blir också basen ändras. Och att det kanske kommer ett litet uppstått, och det är kanske det vi har sett just nu då i USA. Mm. Men tydligt är ju då här på headline-inflationen, och även om vi tittar då på svensk core, KPIF, så är den ju nästan på 2%, alltså på målet. Mm. Så att jag tycker att det finns fog, och vi har också en relativt svag ekonomi. Så.
Bra liten genomgång.
Lite snabbt genomsprunget på 4 minuter.
Ja, inför vårt stora besked här idag.
Ja, men och nu väntar vi ju oss räntesänkningar här i Sverige. Antingen idag, men åtminstone före sommaren.
Yes.
Och liksom, hela fastighetstraden har vi egentligen pratat om sedan i oktober, när vi såg hur fastighetsaktier började gå. Och om man ser liksom finansieringsmässigt så känns det ju som att de nu i alla fall börjar få lite billigare finansiering.
Ja, precis. Så man får säga att den stora fastighetstraden kanske var förra sommaren var vi framåt på obligationssidan. Där det var jättehöga kreditriskmarginaler. Bolagen fick betala upp enormt mycket. För det fanns en stor oro i sektorn, i ekonomin. Det handlade bara om att, så att säga, överleva förfall utan nästa skulder som gick till förfall egentligen. Så härifrån så har vi ju sett att kreditriskmarginalerna för fastighetsbolagen har ju sjunkit markant. Då. Och det har gjort att det är mycket större sannolikhet att de överlever till att börja med. Men att de också då kan lägga fram förfallen längre fram. Det blir mer planerat, ordnat. Vi har gått över pucken i räntekostnader ökat och de har också kunnat fört vidare mycket av inflationen då, till bestånden. Då, så, att säga. Mm. Så härifrån så har vi ju en lägre finansieringskostnad.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Kostnader för fastighetsbolagen. Och vi kanske också har då att Riksbanken också börjar sänka, vilket gör ytterligare då en nivå ner så att säga. Mm. Så vi har ju allokerat in i fastighetsaktier i allokeringen. Därför vi tror att det kommer, så att säga, nästa steg i det här är ju att det kanske också då blir strukturaffärer. Genom att alla bolagen inte ser lika bra ut. Det finns en dissonans i vilket bestånd man ska ha och vill ha. Och det kan också göra då att det blir ganska bra värdeskapande finansiellt. Då.
Nu vill man ju veta vilka bolag det är man ska ha.
Ja, och det är ju det jättesvåra i det här, så att säga. Vilka är det som vill sälja och vilka är det som köper, så att säga. Mm. Och det kanske är de som säljer som tjänar mest på aktien än de som köper och så vidare också. Mm. Så att det är nog väldigt mycket stock-specific. Är också lite upp till vad ledningarna vill göra för någonting också.
Ja, men om man tänker bara som investerare själv då, och vad man ska ha i portföljen. Det finns ju olika typer av fastighetsbolag. Är det liksom utvecklande bolag eller är det kanske hyres? Eller?
Det som kanske om vi ska läsa in från portsäsongen så är väl ändå bostadsutvecklare känns ju iskallt. Mm. Tyvärr just nu. Trots att det behövs en strukturell underliggande trend så är väl framförallt då bostadsutveckling utmanande. Mm. Där man kan föra igenom den här inflationen som vi sett då, logistikfastigheter, industrifastigheter, bostäder och så vidare är ju ändå relativt attraktivt.
Den kommersiella fastighetsbestånd eller sektorn har ju varit lite omdebatterat också, framförallt kontor då, och butikslokaler. Vad tänker du kring den?
Nej, och där finns det väl absolut en strukturell trend även i efter covid och så vidare i hur det beståndet ska vara. Så det kanske inte är där man ser den bästa tillväxten härifrån då. Men lite som vi ser det så är det mer då på den finansiella sidan som kan driva sektorn och skapa då strukturaffärer. Då. Mm. Kanske framförallt efter sommaren. Och det ska också då börsen gå först, så att säga.
Intressant.
Och vi ska till börsen göra en liten avstämning. Det är ju mindre än en kvart kvar till Riksbankens räntebesked 9:30. Kommer det? Ylva, hur rör det sig så här inför?
Ja, men det är lite avvaktande får man väl ändå ta och säga. Breda index handlas kring nollstrecket. OMXS30 stiger svagt inför räntebeskedet här om en liten stund. Och förväntningarna är ju att vi kommer få besked om en sänkning från Riksbanken, vilket ju även avspeglades i bostadspriserna som vi ju såg här under morgonen steg med hela 1,5% i april enligt svensk mäklarstatistik. Det som väl kan sätta käppar i hjulen det är ju just kronförsvagningen som vi har sett de senaste månaderna här. Noterar också att kronan fortsätter försvagas mot både euro och dollar under morgonen här idag. Vet inte om det har med det att göra heller, men Sinch, också SBB som är lite mer räntekänsliga, noteras i toppen på Solbolagsindex. Idag Sinch upp en 3-3,5%. AstraZeneca stiger också, har ju meddelat att man drar tillbaka sitt coronavaccin världen över. Annars så har vi Investor och H&M i botten som backar en 0,5% vardera. 100 ungefär. Bland de rapporterande bolagen så noterar vi att Skanska är ner 4%. Det var ju en vinstmiss i rapporten. Orderboken var ju dock på en historisk hög nivå. Sen har vi ju inom lite samma sektor ändå fasadgruppen som rasar 10%. Man pratade ju om säsongsmönstren hade ett resultat som sjönk rejält jämfört med i fjol. Orderstocken var ju dock bättre. Securitas ska vi också ta och kika till. Backar 4% här då efter sin rapport. Där man ju hade en klart högre försäljningstillväxt än väntat, men där ju marginalen och resultatet var ganska mycket i linje med vad marknaden hade räknat med. Camurus, specialistläkemedelsbolaget, fortsätter däremot att lyfta, rusar 7% efter sin rapport, där man ju redovisade både något högre resultat och omsättning än väntat. Även G5 har vänt upp, lyfter 3,5%. Där så minskade ju vinsten något mindre än vad marknaden hade räknat med. Concentric hade ju överlag en ganska stark rapport. Det var överlag lite bättre än analytiker förväntan. Aktien stiger 4%. Men sen har vi då Rugvista som ni pratat om i studion tidigare här idag. Märker ju fortsatt av en priskänslig konsument och att försäljningen den fortsätter ju då att minska. Aktien rasar över 10%. Däremot så är det ju fortsatt bra fart i Clas Ohlsons försäljning. Totalt så steg den ju med hela 16%, online 22%, aktien stiger 1,5% här idag. Nelly ska vi också ta och kika till. Där har ju nu Right Internet Ventures lagt ett budpixbud på 17 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt på cirka 3% jämfört med gårdagens stängningskurs. Nelly lyfter däremot 1%. Och ärligt talat, dålig ordvits, så vet jag inte om man kan prata om en Haaland-effekt, men den norska fotbollsstjärnan Erling Haaland har ju köpt in sig i det norska fastighetsbolaget Entra. Alla minns väl budstriden kring Entra för några år sedan. Han i alla fall köpt aktier för 5 miljoner norska kronor. Och som sagt, jag vet inte om man kan snacka om den Erling Haaland-effekt, men Entra är i alla fall upp 1% i Oslo. Så att ja, spänningen stiger väl får man säga. Nu är det inte alls långt kvar. Nu är ingen klocka, men nu börjar det närma sig.
Ja, tack för det, Ylva. Vi får se vad TD-effekten här på i och med räntebeskedet som vi väntar in här om bara 10 minuter. Och vi har ju fått ett nytillskott här i panelen. Det är Viktor Munkhammar från DI. Välkommen.
Tack så mycket.
Som sagt, det är stort fokus nu på det här stora historiska räntebeskedet vi väntar oss. Det är ju en sänkning vi väntar oss här, eller hur?
Ja, absolut. Det är det. Det skulle vara väldigt överraskande om de inte gör det. Tittar man bara på prissättningen så är det ju 80% att det ska bli en sänkning. Mm. Så att om de inte gör det, då är det...
Då blir det till den effekten utan att han har gjort något.
Men sen är väl frågan så här, hur mycket blir det om de gör som alla tror då? Hur stora blir effekterna? Framförallt kronan är ju mycket fokus på. En viss försvagning får man väl räkna med då samtidigt så... De allra flesta tror ändå att det blir nu en sänkning, så att det mesta borde ju vara inprisat som de säger på marknaden.
Och är det rätt då?
Att tänka? Ja. Det tycker jag. Mm. Den inhemska ekonomin visar alla tecken på att räntan är högre än den skulle behöva vara. Det är egentligen bara kronan som är ett problem.
Mm. Jag menar, för det är ju det att man får väl ändå säga att det finns argument för att faktiskt avvakta ett räntebesked till, Sebastian.
Ja, men det gör det ju. Men det kanske också togs bort lite då i den här just amerikanska arbetsmarknadsdatan förra veckan. Det har ju verkligen varit en sticky inflation i USA som har varit det, liksom, det som har varit kvar i kombination med just valutan som Victor är inne på. Och någon gång måste man gå. Om det är nu eller om det är i juni, oklart. Men man kan inte bara vara utelämnad till vad man tycker om valutan, utan det är ju ekonomin så att säga, som blir det viktiga.
Ja, och vi får ju flera indikationer på att det är ett väldigt ovanligt splittrat liksom, omdöme från folk som kan det här med räntorna. Du har ju skuggdirektionen som du skrev om här om veckan, va?
Precis. Där är det två som tycker att man ska vänta till juni och tre som vill att man ska sänka nu. Mm. Och då är argumentationen, alla är ju inne på att räntan ska sänkas under det här året. Det är liksom en timingfråga. Men då är det ju dels valutan och sen också då att om man skulle vänta till juni så är det två inflationsutfall till som man hinner få på bordet. Med allra största säkerhet en räntesänkning från ECB innan. För det är ju nästan lika klappat och klart att ECB kommer sänka i juni som att Riksbanken kommer kommer sänka idag då. Så att det, ungefär att, och det är 6 veckor, då kan man väl vänta ungefär. Så att visst, det kan man argumentera för. Men om man bara tittar på hur mår den svenska ekonomin, hur är det med de svenska inflationsutsikterna, den svenska inflationen, då är det ganska självklart att man borde sänka räntan. Mm.
Ja, som sagt, det finns många olika röster kring detta historiska besked som väntas. Tidigare i veckan hade vi faktiskt med oss Danske Banks valutastrateg Jesper Fjärstedt. Och han berättade lite om varför han tyckte att en räntesänkning inte är optimal idag.
De har ju generellt en tumregel att kronan spelar roll för inflationen. Men sen så är den stora frågan hur stor roll den faktiskt spelar för inflationen. Och den gamla tumregeln innebär att du behöver se en 10% försvagning av kronan för att det ska trycka upp inflationen med 0,5 procentenhet. Så det är inte jättemycket. Sen har ju Riksbanken själva i alla fall angett att de ser indikationer på att det här så kallade genomslaget har varit mycket högre de senaste åren. Att det kanske är 2 till 4 gånger högre än normalt. Och då pratar vi ändå om att det kan få en märkbar effekt på inflationen. Så ska man lyssna på vad Riksbanken själva anger, så när de har lyft risker mot en räntesänkning. Då har det varit fokus på utländska centralbanker, att framförallt Fed går åt andra hållet måhända. Att den geopolitiska risken är fortfarande där, men kanske framförallt att kronan redan nu är svag. Så det här är ändå någonting jag tror de tar på största allvar, och jag är ju av åsikten att en för snar räntesänkning riskerar att accelerera det här krontappet ytterligare.
Mm, risk att krontappet accelereras ytterligare, säger Jesper Fjärstedt på Danske Bank. Viktor, vad säger du om
det här? Nej, det var lite intressant. Jag hade vice riksbankschef Martin Flodén i poddstudion för några veckor sedan, en intervju då, och tog just upp det här med hur genomslaget från kronan, och så frågade det, som vi hörde här, så har ju Riksbanken varit inne på att genomslaget har varit större den senaste tiden i den här höginflationsmiljön. Och då frågade, är det fortfarande den miljön vi är i? Och då svarade Flodén att nja, i de prognoser vi har lagt så antar vi att det nu kommer att vara ett normalt genomslag igen. Alltså det här som vi hörde refereras till, och det är en stor studie från 2016. 10% försvagning permanent ger 0,5 procentenhet efter ett år på inflationen. Så att det är liksom bedömningen som Riksbanken sitter med i alla fall verkar vara att nu är det åter ett normalt stort genomslag. Sen om det är rätt eller fel vet jag inte, men det är i alla fall så de då officiellt resonerar.
Mm. Mm. Så då kan man lite börja släppa tanken
på kronan? Då blir ju kronan mindre viktig, att inte det här liksom turbokraften som det var lite när det var en hög inflationsmiljö, alla var beredda att höja hela tiden och sånt där. Så att då skulle ju kronan vara en mindre inflationsrisk. Sen tror jag att den här direktionen, även om de har inget mål för växelkursen och så vidare, men en större känslighet för valutan i sig. För sig 2 år sedan eller något sånt där. Det är min bild av det i alla fall. Även de
ja, men Thedéen var väl tydlig med att han kommenterar ganska mycket kring valutan precis när
han tillträdde också. Ja, han började ju med att sätta liksom, nu är det något annat som gäller. Så att, ja.
Men Sebastian, förväntan då är ju att man sänker idag. Det är ju då första gången på 8 år här i Sverige. Jag tycker att det är lite spännande om man då ändå går före ECB, även om det är liksom marginellt. Men vad säger de om förväntan för året då?
Nej, men förväntan är väl att det blir idag, och om inte idag i juni. Det är väl ganska hög sannolikhet för just att det blir innan sommaren. Och sen så ligger det 2 sänkningar till då inprisat. Så totalt då 3 sänkningar, 75 punkter. Vi hamnar på 3,25 då i slutet av året. Och det tycker vi är ganska rimligt. Det är lite där det borde ligga. Och det krävs nog att det ska se betydligt sämre ut i svensk ekonomi för att det ska bli mer sänkningar. Snarare än att kanske inflationen kommer ner mer än väntat. Så det är väl huvudspåret egentligen.
Ylva berättar också från Marknadsstudion att vi ser en kraftig kronförstärkning här inför beskedet, Viktor.
Ja, kraftig är ett uttryck att använda. Det var några, nu är den ungefär oförändrad mot euron. För en 10 minuter sedan var den 3 öre svagare. Men en rörelse är det i alla fall. Mm. Om det har läckt att det blir oförändrad ränta eller något. Det vore ju spännande. I så fall har vi någonting att följa upp. Men det har väl varit lite hoppigt här under morgonen. Men absolut. Mm. Vi kan se om vi kan ta upp intradag. Om det kommer.
Man kan ju säga på kronan så är den ju rent i värderingsmässigt väldigt svag. Mm. Så allt annat lika, så vi kan snacka kortsiktiga momentumeffekter och så vidare, så kan absolut då bli en rörelse på det hela. Men värderingsmässigt så ska den ju stärkas ganska mycket härifrån. Allt annat lika.
Ja. Alltså Jesper var ju inne på, jag hörde faktiskt inte om det var med i det här klippet, men han menade ju just med tanke på den här kortsiktiga tajmingen då, att det är halvdag på marknaden och att liksom svenska marknadsaktörer tar ledigt. Liksom.
Och stängt imorgon.
Ja. Ska man tänka på sådana här effekter också när man kommer med räntebesked?
Det var väl kanske lite olyckligt att lägga beskedet just idag. Mm. Jag vet inte hur... Ja, jag gissar att ingen tänkte på det.
Nej,
enkelt. För det blir, kan ju alltid bli, när det är sämre likviditet så kan det bli större rörelse än det annars hade blivit. Å andra sidan, man kan ju inte hålla på att sätta en räntepolitik efter dagsrörelser i valutan. Det är väl, jag tror, mer oro om det blir en försvagning och den fortsätter på fredag och den fortsätter nästa vecka och så vidare. Om det studsar och hoppar lite här nu, framförallt medan vi står här och pratar 10 minuter, det är en sak. Och så här, så att, ja, jag vet inte.
Mm.
Nu är det däremot en ganska, den har fortsatt här, nu är det på 11.67.
Det är ju lite countdown här, jag skulle bara precis nu här innan, vad är det man vill höra från Thedéen när han pratar?
Ja, det beror på hur man är lagd.
Ja.
Är man låntagare eller långivare? Ja, nej, men det som alla kommer att lyssna efter är förstås signalerna om framtiden. Där tror jag att de kommer att vara väldigt, jag tror det kommer bli liksom en så kallad hökaktig sänkning. Att de kommer att vara väldigt försiktiga med att säga någonting om att de ska sänka igen och sånt där. Utan nu är det, nu har vi sänkt och nu avverkat. De har också sagt att de vill ta det i försiktiga småsteg. Så att absolut inga signaler om okej, nu sänkte vi, välkomna tillbaka, ny fest om 6 veckor. Liksom. Utan en ganska stram hållning. Vi får ju tyvärr då inga prognoser, ingen räntebana eller någonting. Nej. Utan det blir en verbal räntebana. Så att jag tror att de kommer vara väldigt återhållsamma med hur mycket de kommer göra framåt för att liksom hålla tillbaka lite effekten av det de troligen gör idag då, i min gissning.
Vad säger du, Sebastian?
Nej, men jag tror väl ungefär likadant, att det är väldigt mycket, när man sänker så handlar det väldigt mycket om att managera förväntningarna också. Och, det tror jag är det vi får se här om 5 sekunder.
Ja, just det. Det är spännande alltså.
Ja, verkligen. Jag står här och uppdaterar.
Ja, Riksbankens hemsida brukar vara lite trög just vid den här tiden.
Så, ja.
Tyvärr. Men,
ja. Men det är ändå många som spännande.
Sänker. 3,75.
Ja.
Här kom det.
Ja, väntat.
Där kom
alltså 0,25 punkter. Och det var ju 8 av 9 som hade räknat med att det skulle bli så. Mm. Och vi ser ju Stockholmsbörsen stärks ju. I alla
och kronan
fall.
Försvagas. Mm. Ungefär som vi hade trott. Hittills går allt som vi hade tänkt.
Ja. Men vad säger ni då? Blir det liksom en glädje. Det här är alltså kan vi bara stanna upp vid det här är alltså första gången på 8 år.
Ja. Drygt till och med. Februari 2016.
Ja. Så vad säger ni om det faktum?
Det är väl skönt att säga att vi ändå på något sätt kan se förbi och känna att en del av den här extrema inflationen som vi hade när vi var uppe på 12% som värst och sånt.
Ja, KPI var uppe där.
Är över. Och att vi kan konstatera det i den här typen av sänkning.
Mm.
Det är väl ändå vissa förhoppningar för framtiden, oavsett vad, så att säga.
Nu pratar vi bara om sänkningar eller att räntan ligger still.
Ja.
Finns det någon risk för att räntan skulle höjas igen? Och vad skulle krävas för det, tror ni?
Ja, om inflationen plötsligt börjar stiga igen.
Ja, det är det.
Så annars så har jag väldigt svårt att se något skäl. Ja, alltså, visst kan ju väl det hända. Jag menar, någon sån här som skulle verkligen kunna, det är ju om energipriserna bara drar bananas liksom, kopplat förmodligen till någonting i Mellanöstern. Å andra sidan, om det skulle hända, det är ju någonting som då är ett ganska stort ekonomiskt sänke förmodligen, en så pass stor kris att oljepriset skulle gå till 150. Så att då har man ju liksom energipriseffekten i ena korgen och den ekonomiska effekten i andra korgen, så att jag vet inte vad som skulle hända då, men mer så att det visar sig att det ser tjänsteinflationen börjar stiga igen, det vänder snabbt på arbetsmarknaden, lönerna blir mycket högre än man trott, ECB av något skäl kan inte sänka därför att vi ser att det börjar stiga där, då skulle det väl kunna komma i ett sånt läge, men det dröjer nog ett tag i så fall.
Så det skulle vara rätt positivt för ekonomin så.
Ja. Ja, förlåt.
Nej, men jag tänkte bara säga att vi får lite mer information här. Styrräntan kan komma att sänkas ytterligare 2 gånger under andra halvåret, säger Riksbanken. Och så kan vi också tillägga det att direktionen var enig om det här räntebeslutet och att den nya informationen som finns stärker bilden om att inflationen är nära målet. Ja. Det låter ju bra.
Ja, det låter jättebra. Jag tar och försöker klicka upp den penningpolitiska uppdateringen här så får ni... Kan väl ni hålla låda så länge? Ja, jag ska se om jag hittar någonting där.
Du får lite tid att läsa det där. Och jag tänker att vi går över till Ylva i marknadsstudion som kan berätta lite om hur marknaderna utvecklas.
Men ni har ju redan varit inne lite på det här, men vi ser ju hur börsen stärktes efter det här beskedet, har dock fallit tillbaka något, så att nu är både breda index och OMXS30 upp svagt. Men kronkursen har jag tagit upp här, vet inte om det syns jättetydligt, men jag tycker ändå att det är intressant att inför beskedet så kunde vi se hur kronan stärktes, liksom en dipp ner här, och sen kom då beskedet och vi fick en kronförsvagning igen. Det är ett rakt streck upp här. Ser väldigt spännande ut om inte annat. Men noterar alltså som sagt att kronan försvagas mot både euron och dollarn. Det här euron jag har tagit upp här för er som inte kan se det. Jag gissar att det är lite svårt att se. Men om vi kikar på lite olika bolag. Jag har tagit upp några fastighetsbolag här och noterbart är väl att många av dem stiger här idag. SBB är upp allra mest, 9% lyfter man här idag, men Castellum stiger också 2,5%, Fabege och Balder upp 1% vardera ungefär. Men ja, för att sammanfatta då, så både börsen fick ett uppsving och kronkursen försvagades återigen.
Tack för det, Ylva. Lite kul att se fastighetsaktierna där också. Det är antingen en Tidén-effekt eller Sebastian-effekt. Så du rekade ju här lite inför.
Påverkar marknaden så mycket härifrån direkt.
Ja, men det är kul. Ja. Glada miner på marknaderna. Och Viktor står här samtidigt och läser lite protokoll.
Ja, precis, den här uppdateringen då. Inga överraskningar där. De konstaterar ju att inflationen har fallit. Att indikatorer tyder på att det kommer fortsätta ner. Sen finns prisplanerna i konjunkturbarometern. De konstaterar att arbetslösheten har stigit och att arbetsmarknaden väntas fortsätta försvagas. De konstaterar att centralbanker i omvärlden inte ser ut att sänka så mycket som de tror, att ekonomin i USA har varit starkare än väntat. Alltså egentligen precis allt det vi vet, och de säger att inflationen troligen kan kanske komma ner lite under målet senare i år, vilket också är vad de flesta prognosmakare räknar med. Så liksom inget som sticker ut, och så ganska försiktigt då, som vi var inne på, 2 sänkningar under andra halvåret, som de sa i mars. Att, inget som sticker ut i den, vad jag har kunnat se hittills, men det känns som att de noterar det som alla vet.
Och, jag som nu då får ett finger vill försöka ta hela handen. Baserat på det här, vad säger ni om nästa räntebesked som kommer i början av sommaren? Ser ni att man kanske väljer att avvakta där för att se vad det här ger för effekt, i och med att man inte överhuvudtaget, vad jag uppfattar, guidar för hur man gör då?
Ja, det är en bra poäng att plocka upp på det. Det är svårt att se att man på ett eller annat sätt frångår det man kommunicerar idag om 2 sänkningar på nästa möte. Och det krävs ju att det är saker som händer i omvärlden som kanske inte ligger i korten just nu då, som skulle föranleda det, så att säga. Och de är ju alltid svåra att se idag, givet det. Så att jag tror att man håller bilden rakt av och att man känner en viss lättan i att ECB också sänker då i juni.
Ja, lite guidning fick vi ju. Andra halvåret. Mm. Och 27 juni som är nästa besked, det är första halvåret.
Exakt, så då väntar man troligtvis.
Så om det inte, som Sebastian var inne på, är något spektakulärt. Det är ju som sagt 2 inflationsutfall till vi ska få. Men det ska väl mycket till för att de ska... Nu gjorde de det nu och inte i juni. Ja, då får vi vänta till som tidigast augusti-mötet då. Men jag skulle inte bli helt överraskad om det sammantaget blir fler än 3 sänkningar i år. För att som det ser ut kan det bli riktigt låga inflationstal framåt hösten. Lite beroende på också vad andra gör. Om det nu blir en ny omsvängning från Fed, om den här jobbsiffran vi fick i fredags är starten på något nytt, vilket det skulle kunna vara. Tittar man på hur småföretagen i USA mår exempelvis. De tycker att läget är det sämsta sedan 2013, vilket inte riktigt rimmar med bilden vi har i övrigt kanske av den amerikanska ekonomin. Och att man börjar få en ny syn på Fed, så skulle det kunna bli mer. Men här och nu så tror jag att 2 till är den bästa gissningen. Men inflationsutfallen som kommer här för de närmaste månaderna blir intressanta. Men juni tror jag, då ska det till något spektakulärt. Någonting som vi nog inte vill se. För det ska bli en sänkning i juni. Alltså någon kris av något slag nästan.
Nej, men och det undrar man ju lite, för det är det som många ekonomer lite har varnat för, att man ändå har väntat lite för länge med att sänka räntan, att liksom svensk ekonomi egentligen inte riktigt klarar av att ha haft räntorna så här höga. Så vad säger du? Det, ja, det finns, man kan ju inte upptäcka
svarta svanar. Det känns väldigt rätt tillfälle att göra det, ja. Givet det vi ser på tillväxt och att inflation då, KPI, är där den är, så att säga, så känns det helt rätt.
Och arbetsmarknaden.
Ja.
Jo, men absolut. Visst, men samtidigt, den stora bilden är att ekonomin har klarat de här räntenivåerna betydligt bättre än man hade trott. Jag menar, den har stått stilla i princip i 2 år eller 2,5. Och det var väl ett bättre utfall, tror jag, än många hade trott om man för 3 år sedan hade sagt att vi ska ha 4% ränta under en period. Så att, men visst, svaghetstecknen finns ju där. Även om indikatorer och sånt börjar ju se bra ut. Men det tror jag har mycket varit avhängigt att det just kommer räntesänkningar. Snarare än att man har liksom sett att nu skjuter det fart här i vår lilla låda eller vad man nu sysslar med. Ja.
Och vi ska alldeles strax ta en sista titt på hur kronan och börsen rör sig efter det här beskedet. Så att jag lämnar över till dig, Ylva. Hur är rörelserna?
Jag har tagit upp kronkursen lite större nu, så att ni med förhoppningsvis kanske ska se lite bättre. Och det här är alltså kronan mot euron, och som vi nämnde innan så såg man ju som sagt innan beskedet hur kronan stärktes och sen försvagades den, och sen har det gått lite sådär. Men det är ju ändå en försvagning mot euron. Ser även en försvagning mot dollarn här efter räntebeskedet. Börsen har också tickat på uppåt lite grann, dock bara en försiktig öppning. Ser lite konstigt ut här, ber om ursäkt för det, så ni kan väl titta lite här istället, där jag har smockat upp några fastighetsbolag, och noterbart är ju att många av dem lyfter. Det är inga jättekraftiga rörelser förutom i SBB som är upp en 8% ungefär, men Castellum är ändå upp 3% också, och så har vi Balder som stiger 2,5%, och gör även Fabege. Så att ja, börsen fick ett litet lyft så här med bara några få timmar kvar ändå av handelsdagen innan vi går på Kristi flygare ledighet.
Stort tack för det, Ylva. Ja, det är ju spännande att se hur kurserna rör sig efter ett besked som ändå var väldigt väntat. Jag tänkte att vi ska ta och sammanfatta lite. Jag vet ju att ni kommer skratta åt mig, men det är en historisk sänkning. Drygt 8 år sedan, 0,25 punkter. Ni båda har varit inne på att det här är helt rätt tid att göra det.
Ja, ska vi, nu vi ska sammanfatta.
Ja, men
det var rätt. Det var rätt, tycker jag, att sänka räntan baserat på hur det ser ut i den svenska ekonomin. Nu kommer det nog bli en liten väntan till nästa. Kronan försvagas, men det är inte liksom, ja, än så länge inga galna rörelser, och argumenten de anför är de helt väntade. Arbetslösheten stiger, inflationen är på väg ner. Så att väldigt rimligt.
Och rörelserna vi ser på marknaderna är också helt i vad du väntar.
Ja, jag tror till och med jag såg när så här, SCB hade gått igenom, det brukar vara bli ungefär eller 5 figurer som de säger då, det är precis där vi är med euro nu. Nej, men nu har det gått 10 minuter, så vi får väl se, men ja, inte uppåt väggarna på något sätt.
Emma och Sebastian, man guidar för 2 sänkningar under andra halvåret. Ser du att det skulle vara en lagom takt, eller?
Ja, men det tycker jag, och jag tror att de måste kommunicera en viss måttlighet i det här också, så att inte man riskerar att gå åt andra hållet, så att säga. Så jag tycker 2 är bra, men det kan absolut kanske bli så att det blir 3, vi får se. Men då krävs det ju framförallt att inflationen ska ner och kanske också då vara negativ en viss period. Och det ser vi kanske inte just nu.
Och det som bolånetagarna, vi pratade ju om det innan, ja. Om man är den som lånar ut eller den som behöver låna pengar. Men för bolånetagarna är ju det här positivt.
Ja, precis. Vi kom här inom 9 minuter efter meddelade Nordea att de sänker sin 3-månadersränta med 25 punkter. Skandiabanken tjuvstartade lite i förra veckan. Då var det 10 punkter för sig, men det kommer väl komma. Men just nu är det väldigt mycket fokus på dem, såklart. Att om de inte sänker sina rörliga räntor nu. Va? Alltså, så att det finns ju ett PR-värde här i att vara ute och göra det, helt enkelt. Så det kommer nog fler sådana.
Mm.
Och vi hör ju bara redan här varför det krävs en viss måttlighet från Riksbanken att kommunicera sakta. Tack framöver så att det inte springs förväg. Semesterkassan bränns för tid.
Ja, verkligen. Det har vi ju redan sett egentligen, bostadsmarknaden som under våren verkligen, i alla fall i Stockholmsområdet, har liksom börjat heta till både gällande liksom objekt som kommer ut men också hur budgivningar börjar sticka iväg innan man ens har fått den första räntesäkningen.
Mm. Och det handlar ju mycket om den förväntan såklart. Mm.
Och kanske fortsätter nu då med de här...
även om det här väl var väldigt mycket vad nog alla har trott ungefär, inklusive signaleringen och vad som kommer för resten av året. Så att det borde, tycker man, inte ändras jättemycket. Men det vet man inte, marknaden är ju som de är. Liksom.
Ja. Men det ska också tilläggas att kanske för två veckor sedan så var det inte alls lika troligt, ska vi säga.
Nej, för,
som det, det var från i fredags. Ja. Säga. Mm.
Så,
att det...
så Riksbanken är självständig, men... så pass liten så att man ändå påverkas av de andra centralbankerna.
Ja, så kan man säga.
Ja, det är väl en bra sammanfattning för den här maratonsändningen. Viktor Munkhammar och Sebastian Hallenius, jag får tacka er för att ni var med oss här under morgonen.
Tack.
Övergång i förmiddag nästan.
Ja, får man säga. Och vi har pratat mycket Riksbank och Erik Thedéen här. Vi får ju inga prognos eller inga liksom reviderade räntebanor. Men de håller ju en pressträff klockan 11 med en intervju med Riksbankschefen direkt efter, och det ser ni här i DITV. Och så ska vi väl också puffa för att efter att börsen har stängt, det är ju halvdag idag, då kan ni också chatta med Erik Thedéen på di.se. Det sker klockan 13:30 till 14:00, Madeleine.
Så är det. Och vi ska snart tacka för oss. Men imorgon är ju börsen stängd och därmed sänder ju inte vi heller. Men det blir ingen klämdag för oss på fredag, för då är vi tillbaka igen. 8:45 i Börsmorgon. Hoppas vi ses då. Hej då!
Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Pappa, hur kom jag in i mammas mage?
Nu börjar reklamen här, hjärtat. Den måste pappa lyssna på.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Lågt pris till alla.
Jag vet ju att jag kommer ut ur snippan, men hur kom jag in?
Nu börjar nästa reklam här.